Hon hade fattat tycke för far då hon som ung vid en fotvandring i dessa trakter haft honom som vägvisare. Det väckte stort uppseende i släkten då hon beslutade sig för att bli hans hustru. Men hon var stor och stark och god tillika, och hon höll av sin man, därför avlöpte det hela bättre än någon hade väntat. Min far var en enkel, okonstlad människa, utan annan kultur än den folkskolan och ett intimt umgänge med naturen kunnat bibringa honom. Men de levde lyckliga tillsammans. Jag var länge enda barnet, men flera år efter mig föddes en dotter som i dopet fick namnet Maria. Själv hette jag Johan. Vårt släktnamn är av ingen betydelse, icke heller är det av vikt att ange var vårt hem var beläget. Tidigt fick jag lära mig ljumbäranden av alla slag, det var nog många gång. Knappt med brödet i det lilla skogstorpet. Tidigt fick jag också lära mig arbeta, först med småsysslor i köket hos mor, sedan med far på åkern och i stallet. Skolan låg långt ifrån hemmet, och det var ingen lätt sak för en liten parvel som jag att ta sig fram i. Ur och skur till det lilla lärdomssätet, där en ytterst sparsam andlig spis serverades. Men jag var road av att läsa och hade, som skolmästaren sa, mycket lätt för mig. En gång fick jag av en kamrat i skolan låna en sagobok, vilken blev min käraste skatt. Men den smög jag mig ut i skogen och var sedan icke lätt att få reda på. Jag hörde hur mor ropade på mig, men låtsade som ingenting. Jag var mitt uppe i ett äventyr som jag inte kunde slita mig ifrån. Men det kom surt efter, när jag sedan måste bekänna vad jag gjort, och även att jag hört ropen men inte lytt om. Mor tyckte nog det var synd om mig, men far var sträng och sparade ej på argan. Min barndom var glädjefattig ända tills jag fick min lilla syster, och henne höll jag mycket av. Ingenting var så roligt som att vakta på och leka med henne. Jag fick också till största delen överta vården om Maria. Mina lyckligaste stunder hade jag under den stora granen bakom lagorn, då jag fick sitta med Maria i knät och berätta sagor för henne om jättar och troll och vackra prinsessor. Jag njöt av att se hur de små ögonen lyste av skräck och förvåning, och att känna de späda lemmarna darra av rädsla när trollen lät höra sina hemska läten. Hon var söt min lilla syster. Och vi var de allra bästa vänner. När hon fyllt 6 år var det jag som lärde henne läsa. Hon hade tidigt vaknat förstånd, och då jag var 8 år äldre kunde jag lära henne åtskilligt av det lilla jag inhämtat i skolan, så att Maria, då hon själv började sin skolgång, redan var ganska hemmastad skolans lärokurser. Åren gick. Jag var nu stora pojken och måste ut för att söka mig tjänst, ty. Det gick inte an längre att bara gå hemma och hjälpa far, därtill var gården för liten. Det var med tungt hjärta jag skildes från far och mor och särskilt från Maria, men det kunde ej hjälpas. Jag tog ränseln på ryggen och gick så ut i världen. Först var jag lite modfälld. Där jag vandrade i solgasset den långa tråkiga landsvägen framåt, men då jag kom längre från hemmet, växte mitt mod. Det är dock en härlig känsla när man är 18 år. Att vara fri och stå på egna ben. Jag hade för avsikt att söka mig tjänst på någon av de större herrgårdar som låg längre nedåt bygden. Det lyckades också, jag fick anställning först som dräng, sedan som förman på ett stort gods, fick sträva och arbeta, men hade det på det hela taget rätt bra. Alla mina lediga stunder använde jag till läsning, ty jag hade en osläcklig kunskapstörst. Min husbonde var god mot mig och jag fick låna många värdefulla böcker, särskilt om lantbruk och boskapsskötsel. Jag sparade av min lön allt vad jag kunde lägga av. Slutligen, när jag samlat vad som behövdes för ett års uppehälle, tog jag farväl av min husbonde och gick in som elev i en lantbruksskola. Hemmet hade jag ej återsett sedan jag vandrade ut därifrån, men Maria och jag skrev ofta till varandra. Det var min största glädje när det kom brev från henne. Hon var nu en vuxen flicka på 17 år, vad jag längtade efter att få träffa henne, men jag hade inte råd att sätta pengar på en så lång resa. Allt gick mig väl i händer. Då jag avlagt min examen fick jag igenom en släktingsbemedling ett förmånligt ärende i närheten av en större landsortsstad. Nu ville jag få Maria till mig för att sköta om mitt hus. Hon hade nog också gärna kommit. Men mor hade nyss dött och då kunde hon inte lämna far ensam på gården. Nå, så måste jag väl gifta mig, tänkte jag, fast jag just inte hade någon särskild håg därtill. Jag gick länge obeslutsam, mest därför att det just inte var någon som jag riktigt tyckte om. Då inträffade en händelse som var ämnad att ingripa djupt i mitt öde. Det kom till staden en teatertrupp, och jag for in för att se ett stycke som tidningarna. Mycket berömt. Men det blev inte så mycket själva stycket jag såg, utan en av aktriserna, en ung mörklagd flicka med ovanligt vackra drag och något särskilt tjusande hela sitt väsen. Jag stannade inne i staden och såg henne afton efter afton, tills jag inte längre kunde stävja mina känslor, utan gjorde hennes bekantskap och anhöll om hennes hand. Jag gick som i ett rus. Jag frågade inte efter vem hon var eller varifrån hon kom. Jag tänkte inte på hur illa hon kunde passa i den ställning jag hade att bjuda henne. Jag ville bara äga henne, sådan som hon var. Hon avslog lite kyligt mitt frieri och reste kort därefter med truppen från staden. Jag var som förbytt. Jag fick ingen kraft i mitt arbete. Var jag gick och vad än jag hade för mig stod Lauras vackra bild för mitt minne, förtrollande och förlamande. Jag gick som en drömmare och försummade mina plikter. Slutligen beslöt jag mig för att resa efter henne. Hon uppträdde då i en annan stad långt därifrån. Hon blev mycket överraskad när hon fick se mig, och jag tror det gjorde ett mäktigt intryck på henne då hon såg hur stark min känsla var. Hon betänkte sig några dagar och gav sedan sitt bifall till vår förening. Ett halvt år därefter var Laura min hustru. Nu först skrev jag till Maria och omtalade mitt giftermål och hur allt tillgått. Hon skrev tillbaka ett långt brev, som var ett enda uthålligt ångestskri. Det verkade som ett väckelserop. Ja dåre, vad hade jag gjort? Det dröjde ej länge innan jag upptäckte den stora olyckheten i våra karaktärer. Hon var nyckfull och härsklysten, jag vek och ontfallande. Det rus jag hittills levt i fördunstade snart och jag såg verkligheten nyktert i ansiktet. Här gällde det att göra det bästa möjliga av situationen och ta följderna av min dårskap som en man. Jag insåg att det icke gick an att vara för eftergivande. Skulle jag icke avsäga mig väldigt i mitt hus måste jag från första början uppträda med fasthet. Men jag kände också hur svårt det skulle bli och vilka strider det skulle kosta. Någon tid gick dock allt bra. Hon lade visserligen icke det ringaste intresse på gården och hushållet, men hon var glad och munter, jäckades med mig för mina robusta vanor och fasoner och var på det hela taget både trevlig och vänlig. Men det räckte ej länge. Konflikterna lät ej vänta på sig. Hon trivdes helt naturligt icke i det stilla och enformiga vardagsliv som jag måste föra. Hon var van att resa, att ständigt se nya människor, att höra handklappningarna på andra sidan rampen, att känna sig uppmärksammad och firad. Vad brydde hon sig om lagård och mjölkkammare, om grisar och höns? Det var henne en styggelse. Hon blev rättlig och snarstucken, och föga fattades att jag hade betalat med samma mynt. Allt detta borde jag ha fortsatt på förhand, om jag låtit mitt enkla praktiska förstånd komma till sin rätt. Nu var det för sent. En dag kom hon in till mig på gårdskontoret, slog sig ned bredvid mig och sa med sitt mest betagande leende: vet du John, hon kunde icke förmå sig att säga Johan, det lät så simpelt. Världen är så vacker. Du måste ut och se dig om. Jag skall vara din ciceron, ty jag hittar vägarna. Det sista sa hon med en glimt i ögat. Jag invände något om att jag varken hade tid eller råd att tänka på sådant. Men det var som om hon ej hört vad jag sagt. Hon flyttade sig bara närmare, lutade sitt huvud mot min axel och viskade: vi reser långt, långt bort till södern, där solen är varmare. Här är så kallt, din Laura fryser. Vi reser dit där himlen är dunkelblå, där apelsinerna glöder, där det spritter av liv i hela naturen. Jag har en gång gjort den resan och jag längtar dit igen. Följ mig. John, vi skulle bli så lyckliga där ute. Menar du verkligen på allvar att jag skulle överge mitt ärende, mitt enda levebröd, och ge mig ut på sådana äventyr? För en tid åtminstone. Sedan kan du ju vända tillbaka igen till dina hästar och oxar. Jag har inte råd, det borde du kunna förstå. Hon fortsatte länge att locka mig med allt härligt jag skulle få se, och förespeglade mig att det inte skulle bli svårt att få låna den summa som behövdes mot säkerhet av inventarierna, men när jag fortfarande var obeveklig blev hon ond, stampade med foten. Kallade mig oresonlig och mumlade något om att hon i så fall måste resa ensam. Hon gick ut och smällde igen dörren efter sig. Emellertid förhöll hon sig under de närmaste dagarna stilla och var till lock. Med vänligare än förut, vilket gav mig anledning att misstänka att hon i hemlighet gick och planlade något. Hon reste ofta till staden och stannade längre och längre där inne, under förevändning att hon provade hos en sömmerska. En afton dröjde hon mer än vanlig länge. Jag väntade med aftonmåltiden, men hon kom icke. Jag gick fram och åter i salen, allt emellanåt lyssnande. Det började stiga upp inom mig en oro, som småningom växte till ångest. Var kunde hon vara? Hade någon olycka hänt henne? Jag gick ut på förstubron och lyssnade. Ett åkdon hördes på avstånd, det kom närmare, men mitt hopp jäckades, det var inte hon. Jag gick utåt vägen mot staden till, gick och stannade, lade örat till marken för att lyssna, men förgäves, ingen hördes, ingen kom. Under dessa pinsamma väntans timmar i den ljusa vårnatten gick det upp för mig att jag dock var fäst vid denna kvinna med starkare band än jag själv anat. Tidigt dagen därpå for jag in till staden för att spana efter henne, men ingen kunde lämna någon bestämd upplysning. I vårt vanliga kvarter hade ingen sett henne sedan 4-tiden dagen förut. Hon hade givit kusken en sedel för att köpa sig kvällsmat och tillsagt honom att vänta på henne, även om det skulle bli sent. Han hade tagit sig ett rus och låg och sov när jag kom in. Hos sömmerskan hade hon icke varit sedan klänningen för en vecka sedan blev färdig. Endast ett biträde i en butik där hon brukade handla, trodde sig. Har sett henne åka ner till stationen i sällskap med en äldre herre, men han var icke fullt säker på att det var hon. Hon var försvunnen och hade inte lämnat något spår efter sig. Jag for hem igen, ett rov för dystra tankar. Hon hade rest med en annan, det var ju tydligt, men vart? Hur finna hennes spår? Var skulle jag söka henne? Det är min längtan nu att kunna föra henne tillbaka igen. Jag skulle bli så god emot henne, jag skulle göra allt för att få henne att drivas, blott jag kunde få henne åter. Det ropade inom mig. Laura, Laura, men ingen kom. Det kom ett brev från Maria, att far låg på sitt yttersta. Jag reste genast till mitt gamla barndomshem, som jag icke återsett, sedan jag med 18-åringens livsmod vandrade därifrån, det var nu 15 år sedan dess. Far var redan död när jag kom. Och Maria nedtyngd av nattvak och sorg, men hennes glädje över att träffa mig igen var större än jag vågat hoppas. Jag hade efter mitt giftermål varit en trög brevskrivare. Hennes alltid lika kärleksfulla brev fick länge ligga obesvarade och om Lauras flykt hade jag icke nämnt ett ord. Det var som om jag skämdes för att Maria skulle få rätt i sina aningar om hur ett sådant äktenskap måste misslyckas. Men det var icke så som jag väntat. Med förebråelser eller med triumferande vad var det jag sa, hon mötte mina bekännelser. Hon var bara den öppna famn där jag med fullt förtroende kunde nedlägga alla mina bekymmer. Hon var så god, hon var så förstående, jag kände att jag i henne hade icke blott en syster utan även den mest trofasta vän. Sedan jag ordnat alltid dödsboet och fått den lilla gården utarrenderad, återvände jag hem, och Maria var glad att få följa mig. Med henne föll en solstråle in i mitt hem, och det såg ut som om jag åter skulle få lugn och harmoni över mitt liv. Vi hade i staden en morbror, en gammal ungkar, som var en mycket förmögen spannmålshandlare. Han var till en början mycket tillmötesgående, det var han som skaffat mig det förmånliga ärendet, och han hade även lånat mig vad jag behövde för inköp av inventarier. Men Laura hade han aldrig kunnat fördra. Och från den stund hon kom i huset, satte han aldrig sin fot över vår tröskel. Vi hade gjort ett par besök hos honom, men han var kall och frånstötande mot oss båda, och Laura hade från första stunden viss ovilja, ja nästan rädsla för honom. Mot Maria var han däremot mycket vänlig, och även mellan honom och mig blev förhållandet bättre sedan Laura kom bort, men aldrig blev han vad han varit mot mig. Han var känd som en viljestark och dugande man och hade i staden och vida omkring ett stort anseende, vilket på grund av släktskapen i någon mån även kom mig till del, men sedan morbror tagit sin hand ifrån mig, vände också andra mig ryggen och därav skadades icke så litet min kredit. Till en början räddade jag mig nog, men ett par missväxtår vållade svårt avbräck i min ekonomi. Maria var emellertid outtröttlig i sitt arbete, hon hade övertagit ladugården och mejeriet som hon uppdrivit till en god avkastning, och tillika skötte hon vårt lilla hushåll med omtanke och sparsamhet. Ja, aldrig hade jag rätt mig utan henne under de svåra år jag hade att genomgå. Det var ett strävsamt och slitande liv vi båda förde, men vi trivdes så gott tillsammans. Har du inte tänkt på möjligheten av att Laura kan komma tillbaka och vilja göra sina rättigheter gällande? Frågade Maria en afton då vi satt tillsammans på verandan. Det gör hon väl knappast, men om hon skulle göra det, så tar du väl inte emot henne, avbröt Maria. Det beror nog på hur hon kommer. Jag vill säga dig, Maria, att jag har en känsla av att jag är skyldig att vara god mot henne, så långt jag kan. Det var nog en våldsam omplantering hon fick utstå, när jag flyttade henne från rampljuset och applåderna hit till mina enkla förhållanden. Hon är nog inte lycklig, var hon så befinner sig. Men tänk på vad hon har gjort dig. Du kan då inte vara skyldig att ta emot henne, om hon skulle komma. Jag bevar vid blotta tanken på vad det skulle innebära av nya lidanden för dig. Den tiden sorg, svarade jag. Om kvällarna tog vi oss gärna en promenad längs stranden av en sjö, inte långt ifrån gården. Vid ett sådant tillfälle såg vi en konstnär som slagit upp sitt staffli på en udde och höll på att måla en aftonstämning över sjön med några stora tallar i förgrunden. Vi stannade och betraktade tavlan, och jag frågade om han ville följa oss hem. Han tackade och blev vår gäst inte endast för kvällen utan för en lång tid bortåt. Aldrig hade jag träffat en så sympatisk ungman. Han var så frisk och glad och tillika så hjärtegod. Maria, som annars var mycket blyg inför herrar, kände sig från första stund så hemmastad med honom, som om de varit gamla bekanta. Och Axel, så var hans namn, trivdes förträffligt i vårt sällskap och med våra enkla hemvanor. Han hade kommit till vår vackra trakt för att måla studier för en större tavla. Nu ordnade vi en improviserad ateljé i trädgårdspaviljongen, och där arbetade han med liv och lust. Det var märkvärdigt hur lätt han intog människor. Till och med vår tempna morbror fann behag i honom och köpte hans tavla. Axel var förtjust och bad att få stanna för att måla ännu en duk. Det var den angenämsta sommar jag haft i hela mitt liv. Dagens timmar regnade. Vi var på sitt håll åt arbetet, men när kvällen kom och vi fick sitta tillsammans i Berson eller, då vädret var dåligt, hans ateljé och språka eller läsa något värdefullt, han läste så väl då kände jag mig riktigt lycklig. Någon gång hände till och med att morbror kom och sällade sig till vår lilla krets. Axel hade tydligen slagit en brygga igen mellan vår gamla tvära morbror och oss. Men glädjens stunder är korta. På sensommaren kom en afton med posten ett brev, vilket föll ned som ett åskslag i vår lilla fredliga krets. Det lydde helt lakoniskt. John, jag är fattig och sjuk. Förskjut hej din Laura. Jag räckte brevet till Maria. Hon blev alldeles likblek och sa ingenting. Axel frågade om någon olycka inträffat, och jag invigde honom i min sorgliga historia. Tror du att hon ämnar kommer hit? Frågade Maria. Antagligen, varför skulle hon annars ha skrivit? Men du ämnar väl icke ta emot henne? Vad jag kan komma att göra eller icke göra, har jag ännu icke klart för mig. Det är nog synd om henne nu, tänker jag. Hon kommer att förstöra hela ditt liv. Jag ber dig, ta dig emot henne. Då jag icke svarade, vände hon sig till Axel och bad honom övertala mig att följa hennes råd. Han satt länge tyst och allvarsam. Det är svårt för en utomstående, sa han slutligen, att råda i ett så viktigt och grannlaga fall. Jag tänker John bäst råd för sig med sitt eget goda hjärta. Manar du att förlåta och hjälpa, så gör han bäst både mot sig själv och mot henne att följa det rådet. Även om det skulle störa trevnaden i hemmet. 2 dagar senare kom hon, andligt och kroppsligt nedbruten. Hon var så hjälplös och eländig att det skulle varit mig fullkomligt omöjligt att stänga min dörr för henne. Hon satte heller aldrig i fråga annat än att stanna, och installerade sig på sitt gamla rum, där hon genast lade sig till sängs. Några förklaringar gav hon icke. När jag frågade hur hon haft det, svarade hon endast med suckar och klagan över att hennes huvud värkte så våldsamt. Hon ville icke tillkalla någon läkare, det skulle nog gå över, menade hon. Och det gick över. Jag tror knappast sjukdomen var annat än en förevändning att få vara i fred under den första tiden. Emellertid hade hon redan blivit en medelpunkt omkring vilken allas tankar och omsorger kretsade. Maria, som så ivrigt yrkat på att hon icke skulle mottagas, var nu hennes samma vårdarina. Även Axel, som först hade anslagit en likgiltig ton mot henne, blev småningom intresserad och visade henne så mycket sympati att det var rörande. Själv var jag ett rov för de mest stridiga känslor, som det kostade mig verkliga ansträngningar att övervinna. Stundtals kände jag mig dragen till henne med hela styrkan av en varmare känsla. Det fanns hos denna underliga varelse något som tjusade mig, så att jag knappast var mig själv då jag hängav mig åt denna förtrollning. Jag kände att jag lätt skulle kunna bli hennes viljelösa slav, om jag inte med all makt hävdade min självständighet. Därför kom också reaktionen så skarpt att jag nästa stund kunde känna en verklig leda mot henne och vara färdig att kasta ut henne. Det var något förfärligt slitande i dessa inre själstrider, under det jag mitt yttre uppträdande likväl bemödade mig att visa en lugn och stilla vänlighet. Hon hade en underbar förmåga att vinna människor, kanske mest genom en viss barnslig hjälplöshet som hon så väl förstod att anlägga, och då hon var mycket beroende av tjänarnas hjälp, vann hon snart deras tillgivenhet så att de lydde hennes minsta vink. Men sedan hon väl kände sin makt, tvekade hon ej att använda den. Det dröjde inte länge innan hon var alla svår tyran. Jag kan inte beskriva hur jag led under det ok hon lagt över hela vårt hus. Jag var kanske den som mest kunde frigöra mig från hennes inflytande. Vad det kostade för ansträngningar vill jag inte tala om. Men morbror lyckades hon aldrig vinna. När han fick höra att hon kommit tillbaka, upphörde han med sina besök och visade mig åter samma avmätta kylighet som förut. Endast Maria stod fortfarande högt i hans gunst. Laur hade vissa favoriter, bland andra kusken Lars, den samma som för 6 år sedan skjutsat henne till staden då hon rymde. Han var en duktig hästskötare, men kunde aldrig hålla sig nykter. En gång hade jag avskedat honom. Men då han ett halvt år därefter kom tillbaka utsvulten och eländig, lät jag honom stanna. Nu hade han på nytt haft en fylleriperiod och ställt till en del oreda, så att jag måste köra ut honom. Han grät och ynkade sig. Laura lade sig ut för honom. Hon tyckte jag var hårdhjärtad som inte kunde begripa att det var detsamma som att låta mannen gå under. Då detta tydligen var ett utslag av en hjärtegodhet som blott allt för sällan framträdde, gjorde jag henne till viljes och tog syndaren till nåder igen. Det var rörande att se hur tacksam hon blev. Det fanns nog en bottensats av godhet hos denna underligt sammansatta kvinna, men den var begraven under så mycket hårdhet, att den aldrig fick göra sig gällande. Det var nu sent på hösten och Axel måste resa, till stor sorg för oss alla. Han hade så vuxit fast i våra hjärtan att det var med verklig saknad vi sa honom farväl. Då han reste och jag en dag satt ensam med Laura, sa hon. Jag är glad att han är borta. Det var underligt, svarade jag. Han var ju alltid så vänlig mot dig, och du tycktes också visa honom så mycket intresse. Ja, men han lade alltid ett visst band på mig. Ibland kände jag mig nästan rädd för honom. Jag vet inte varför. Jag kunde inte riktigt tåla honom. Även Maria kunde gärna för mig få lämna vårt hem. Hon besvärar mig med sin inställsamhet. Att du inte skäms, svarade jag i häftig ton, hon som alltid visat dig så mycket deltagande, fast du ofta varit där och pockande mot henne. Hon är sannerligen för god att bli så behandlad. Det skulle inte förvåna mig om hon själv tröttnade. Trivs hon ej så kan hon ju flytta, blev det iskalla svaret. Så gick det också. Maria kom en dag djupt bedrövad och sa mig att hon inte stod ut längre, inte så mycket för sin egen skull, men hon kunde inte uthärda att se vad jag fick lida. Hon flyttade till staden, där morbror hjälpte henne att sätta upp en liten pappershandel, som gav henne sysselsättning och ett knappt uppehälle. Nu satt jag åter ensam med denna gåtfulla sfinx, som gripit ett så djupt tag i mitt liv att jag inte kunde be henne kvitt. Hur gärna hade jag inte låtit henne resa och behållit min syster, men att köra bort henne nu, när jag en gång återtagit henne som min hustru, det kunde jag ej. Hon hade nu den lagliga rätten att stanna, och det var heller icke tal om något annat. Men så hon ödelade mitt liv. Min goda skyddsande var borta, och de ekonomiska svårigheterna började återhopa sig. Tiderna var dåliga, mejeriet gick med förlust och skördarna slog fel. Folket visade sig svårhanterligt och ovilligt. Allt gick med stora steg utför. Jag var många gånger så döstrött att jag kände mig frestad att med en kula i bröstet gå ifrån allt sammans. Då gick jag in till Maria och fick av henne tröst och styrka att hålla ut. Det skulle nog bli bättre, menade hon. Tålamod och få tröstan, det är vad vi behöver, och det får vi också, om vi tror att en högre makt leder våra öden. Jag gick ifrån henne med nytt mod till nya strider. Så släpade jag fram år efter år av en glädjefattig och, som det syntes mig, meningslös tillvaro. Laura blev mer och mer nervös och retlig till lynet. Särskilt mot mig. Tjänarna visste hon fortfarande att hålla vid gott mod, fast hon ständigt prövade deras tålamod. Vi levde ett mycket isolerat liv. Jag visste nog att man ansåg mig för en stackare, som icke bestraffat min hustru för hennes rymning och sedan skickat henne från mig, men ingen sa något direkt till mig. Någon gång gjorde jag väl en ansats till att fordra räkenskap av henne, men det slutade vanligen med ett litet uppträde, utan annat resultat än att hon fick ett anfall av sin svåra huvudvärk och sedan blev ännu mera inbunden och retlig. Den tjusningskraft hon förutövat över mig var nu utbrunnen. Hon hade blivit både sig själv och andra en börda. Hon gick nästan aldrig ur sitt rum. Där satt hon som en frivillig fånge och lät sig betjänas. Men detta stillasittande liv undergrävde hennes hälsa. En kräftsjukdom tärde på hennes livstråd och lade henne slutligen på det sjukläge varifrån hon aldrig skulle uppstå. Men det gick långsamt, ett helt år, det längsta jag upplevt, låg hon till sängs innan befrielsen kom. Det var min dagliga bön till Gud, att han skulle beveka hennes hjärta och göra henne mjuk innan han tog henne bort. Redan det var således en slags bönhörelse, att hon måste ligga så länge, men jag skulle få en bättre. Då plågorna satte åt henne bad hon mig komma och sitta bredvid sängen och hålla hennes hand, det lindrade, sa hon. Vid ett sådant tillfälle strök hon mig smekande över handen och sa med låg stämma, du har allt lidit mycket du John, för min skull. Men det kom ingen fortsättning. Hon var inte färdig med sig själv ännu. När jag såg att det led mot slutet och att hon låg i en vånda som nog inte bara kom av kroppsliga plågor, frågade jag om hon inte ville lätta sitt hjärta för mig. Det är så svart, ser du. Jag vill nog tala med dig, men jag kan inte tala öppet, sa jag. Vad du än kan ha att säga mig, skall jag inte ha ett förebrående ord, det lovar jag. Du förstår, började hon, att det var som att rycka upp mig med roten att ta mig från mina triumfer och sätta mig här, där jag inte alls hörde hemma. Jag kände att jag skulle vissna bort om jag inte fick den näring jag längtade efter. Här var så kvavt, så instängt, så olidligt tråkigt. Du var nog alltid snäll, men vi var ju så olika. Jag var en dåre som lät fånga mig i dina garn, men när jag väl var fast började upproret inom mig. Jag slet i mina bojor. Jag skrek efter frihet. Du med ditt lugna temperament förstår dig sådant, men jag har något av vildinnan i mina ådror. Jag kan ej gå länkad fast vid samma fläck. Jag kunde det åtminstone sicke då, när blodet ännu var sjudande varmt. Därför slet jag mina band och flydde långt bort i främmande land. Det var inte svårt att ordna den praktiska sidan av saken. Jag behövde bara ge en vink, så låg alltid någon för mina fötter och bjöd mig sitt guld. Jag sålde mig, vad brydde det mig? Blott livets böljor gick skyhöga och dess salta skum slog mig i ansiktet. Det var livet jag älskade med alla dess njutningar och smärtor, och tro mig, jag har prövat båda delarna,